Ämnet idag, kyrkårets texter, är ju att leva tillsammans. Och det framförallt handlar det om två bibeltexter, om två händelser som beskriver relationen till Jesus och hur man tar emot honom eller bemöter honom när han kommer på besök. Och det första är när Jesus besöker sin hemstad Nasaret i Matteus 13 och från vers 53. När Jesus hade avslutat dessa liknelser lämnade han platsen. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och de blev mycket förvånade och sa: "Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är detta inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?" Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: "En profet är alltid föraktad i sin hemstad och i sin egen familj." Och han gjorde inte många kraftgärningar där på grund av deras otro. Vi kan också läsa att det står om att Jesus hade här innan undervisat i synagogorna runt om i Galileen och blev prisad av alla för det han sa och gjorde. Men i sin hemstad Nasaret blev han däremot ringaktad och föraktad. Han var ju en av dem, alldeles för vanlig. Och dessutom kom han från en enkel familj och ganska fattig. Ingen blir profet i sin egen hemstad. Det har ju blivit ett välkänt ordspråk det där. Och det har många fått erfara. Det är någonting i det där att ha sett en person växa upp. En vanlig person, en vanlig människa. Precis som alla andra. Och så fokuserar man på det yttre. Kortsynt. Och jag tänkte lite på hur det är. Om man kan dra den parallellen till vetenskapen som beundrar och förundras över hur exakt universum fungerar. Och ändå är det många som säger att det är en slump. Och man är så kortsynt och vill inte se någonting mer. Människorna i Nasaret, de förundrades över visheten Jesus hade. Och de visste att han hade utfört många kraftgärningar. Och allt det var förutsagt om Messias i profeterna i skrifterna. Men de valde att inte tro på honom. Otro är synd. För otro är ett val man gör, det är ett viljeval. Man vill inte acceptera Guds villkor eller Guds väg. Och otron har sin rot i ett uppror mot Gud. Och då är man utlämnad till sig själv. Oro och tvivel är inte synd. Men det kan ju vara ett onödigt lidande som vi tar på oss många gånger. Man kan ha en svag tro och man kan ha en liten tro. Men det viktiga är att man vill tro. Otron här i Nasaret, det bestod inte i att man inte trodde att det kunde ske kraftgärningar och tecken under. Otron handlade om hur man såg på Jesus som person. Och hur man tog emot hans ord, Guds ord. Evangelisten Lukas berättar mer utförligt i sitt fjärde kapitel om samma händelse i Nasaret. Och ordet där som Jesus hade läst i Nasaret från skrifterna, det var från Jesaja 61. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Och lite senare sa Jesus också: "Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." Och därmed bekräftar Jesus att han är Messias. Varenda jude visste vad innebörden av ett nådens år betydde. Det var överste prästens proklamerande att jubelåret börjar. Och jubelåret innebar att skulder efterskänktes, slavar frigavs och man fick tillbaka sin arvslott. Här var den verkliga uppfyllelsen av jubelåret i Jesus Kristus Messias. Syndaskulden efterskänks. Syndens slaveri upphör och vi får komma in i friheten i Kristus. Och vi återfår vår himmelska arvslott, eller arvedel, och evigt liv. Det är jubelår. Vad är viktigast? Att se under- och kraftgärningar eller att höra och ta emot Guds ord, Jesu ord, sanningen? Ja, det är Guds ord som är i centrum. Och vi läser i apostlärningarna att tecken och under eller kraftgärningar bekräftade och åtföljde ordet. Många är intresserade enbart av tecken och under och manifestationer, men mindre eller inte alls intresserad när sanningen, Guds ord, predikas. Men man kan alltså tro på under och tecken och ändå vara full av otro. Om man inte känner Jesus och inte har tagit emot honom som sin personliga frälsare och herre och kung i sitt liv. Det som verkligen triggade igång hatet i Nasaret, det var när Jesus sa: "Jag säger er sanningen." Och det står i Lukas 4 från vers 25. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidions land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta, läser vi. Va? Menar han att ett par hedningar är bättre än vi? Vi är det utvalda folket. Men Jesus visste vad som fanns i deras hjärta. Det var högmod. Och Naman, som var den arameiske kungens befälhavare, han blev ju hela det för att han vände sig till Israels Gud och satte sitt hopp och sin tro på Israels Gud. Det är för att en ung judisk flicka hade vittnat för honom om sin Gud. Majoriteten i Israel på den tiden, som var det utvalda folket, ville däremot inte tro på sin Gud, utan ville hellre vara som hedningarna, som alla andra, och blanda in avgudadyrkan och främmande religion. Därför gick Gud andra vägar för att väcka folket och också visa att han bryr sig om alla människor, alla folk. Och det hela i Nasaret utmynnade i att man drev Jesus till branten av ett berg, som vi vet, och ville döda honom, tysta honom. Men då står det att Jesus gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. För Jesus hade faderns fulla beskydd. Han skulle inte dö på det sättet eller vid den tiden, och ingen kunde röra honom. Där Jesus är på tronen och där Jesus är i centrum, som vi hörde innan här också, där präglas gemenskapen av den han är. Glädjens budskap för det ödmjuka. Frihet för det fångna. Befrielse för det bundna. Nådens budskap, sanningen. Tänk att Jesus vill ha gemenskap med oss. Vad stort. En underbar gemenskap. Och ändå blir inte vi färdighelgade här i livet. Jordelivet, som vi säger. Vi brukar skämta ibland, Janne och jag. Vi trodde vi var ganska helgade innan vi träffade varandra och gifte oss. Men det är ju så att man inte bara uppmuntrar de bästa sidor hos varandra. Det händer också att man kanske väcker det sämsta hos varandra ibland. Men Gud har en plan med det också. Och det är att vi ska komma till honom och få hjälp. För det är inte lätt med relationer. Det är inte alltid lätt. Och när vår inställning är att det hos honom hjälpen finns och Jesus får vara i centrum, då blir allt mycket lättare. Visst är det så? Guds församling kännetecknas inte av perfekta människor, för det är vi inte. Men Guds församling kännetecknas av ärlighet, att vi vågar tala om hur det verkligen är. Vi vågar tala om för varandra hur vi mår och hur vi har det. Att vi vill hjälpa varandra. Att vi vill förlåta varandra. Korrigera varandra när det behövs. Och även utesluta om det är nödvändigt. Och i enlighet med Guds ord. I 1 Johannes 1 och 7 läser vi: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Det är den sanna gemenskapen. Verklig gemenskap. Och det här är ju vad den helige ande gör i oss som tror. Och Guds ande för oss alltid till Jesus. Visar på Jesus, förklarar Jesus, förhärligar Jesus. Det är andens uppgift. Vi ska läsa om det andra tillfället när Jesus kom på besök. Där han fick ett helt annat bemötande. Och det står i 1 Mosebok kapitel 18. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund. Där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp och se tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden och sa: Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta ett stycke bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare när ni nu har tagit vägen förbi er tjänare. De sa: gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa: skynda dig att ta tre seamot från fint mjöl, knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare, som skyndade sig att tillreda den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit tillreda och satte fram den åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Och vidare här i texten sen så talar Herren till Abraham. Löftet om ett barn skulle snart uppfyllas om ett år. Och Herren delade också det som var på hans hjärta med Abraham när det gällde Sodom. Vi återkommer till det. Vi läste att Abraham och Sara bodde vid Mamres terebintlund. Och den låg vid Hebron. Och Hebron betyder gemenskap. Det var ett bra, lämplig plats att bo för dem. Abraham satt vid ingången till sitt tält. Läste vi här. Och att bo i tält, det är ofta en bild på att inte vara bofast på jorden. Att inte vara bunden i det jordiska. Utan att vara redo för uppbrott till något mycket större och bättre. Och vi läser i Hebreerbrevet 11 från vers 16. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordning en stad åt dem. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer. fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Tron och troheten prövas. Överlåtelsen prövas hos Abraham. Och att tro, det är ju att du ner från sig själv egentligen, för att Gud får ta över. Abraham såg upp. Han satt med blicken sänkt. När de kom, förstår vi. Och vi kan kanske för vårt inre måla upp den där bilden när han sitter under dagens hetaste timmar. Eller timme. Undrar vad han tänkte. Tänkte han på löftena? Stora, stora, märkliga löften. Han hade inte sett någonting av det än. Kanske satt han och längtade efter ett gudsmöte. Och så står det att Herren uppenbarade sig. Jag tror att Abraham kände igen honom direkt. Han skyndade sig mot dem och böjde sig ner till jorden. Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Det påminner om Emmausvandrarna bland annat. Lukas 24:28. När de närmade sig byn dit de var på väg. De hade ju gått där och följde med Jesus. Det verkar som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt. Stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Jesus tvingar sig inte på. Han liksom väntar på en inbjudan. Och senare sa de, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Det är när Jesus talar, när Gud talar och berör våra hjärtan. Och jag tänkte på den sången Fanny Crosby har skrivit. Hon hade förstått innebörden av det mötet när hon skrev sången Jesus kär, gå ej förbi mig, låt mig bönhörd bli. Låt andra nå du skänker, gå ej mig förbi. Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå ej mig förbi. Låt mig och vid nådatronen finna himmelsk ro. Då jag sjunker ned förkrossad, Herre, lär mig tro. Och nästa vers, blott på din förtjänst jag kommer och din nåd begär. Intet i mig själv jag äger, fräls mig som jag är. Du är all min glädjekälla, mer än liv för mig. Var i himlen, var på jorden, har jag utom dig. Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå i mig förbi. Och Jesus sa till sina lärjungar i Johannes 14:23, om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom. Och ta vår boning hos honom. Eller henne. Abraham skyndade. Han skyndade igen. Hade väldigt bråttom att ge allt det bästa och finaste och godaste. Som de hade att bjuda på. Så tog han emot Herren. Och de hjälptes åt, alla, var och en med sin uppgift. Abraham kallas ju trons fader. Och han är verkligen en förebild att leva i tro. Och efterföljas att leva tillsammans med Gud. Han var inte felfri. Men när Gud talade, då lydde han. Gud talade, Abraham gick i tro. Och han fick se att Guds löften var sant. Guds ord är sant. Så villkoret är att vi är villiga att gå. Var Gud än leder oss. Och det han kallar oss till. Och när Gud talar om något i framtiden, så är det inte ovanligt att det är något som är helt omöjligt för oss. Så har det varit i våra liv. Mer än en gång. Genom mitt. Det Ja, nästan allt som Gud har talat har varit helt omöjligt för oss själva att åstadkomma. Det är bara Gud som gör. Men det är en vila i det. Och veta att ansvaret ligger på honom, inte på oss. Om vi bara följer. Abraham kallas också Guds vän i Jesaja 41:8. Jag tycker det finns ett fint ord, ett bibelord, som beskriver en sån relation i psalm 25:14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Eller det kan översättas som det står i King James Bibel. Herrens hemlighet är med dem som fruktar honom. Och sitt förbund gör han känt för dem. Eller låter han dem få del av. Att frukta Gud. Att frukta Gud. Ja, det är ju inte att ha någon skräck för Gud. Det handlar om att vilja älska och lyda Gud. Det är att frukta Gud. Ordet här för att umgås förtroligt eller Herrens hemlighet, det är sod på hebreiska. Och det kan översättas nära vänskap. Det betyder vänners samtal eller hemlighet. Man delar hemligheter med varandra. Hemligt rådslut kan det översättas. Familjeangelägenheter. Förtrolighet. Och det beskriver också en viloplats. För det kan betyda kudde eller soffa. Och roten till sådd, jasod, det betyder att lägga en grund. Det betyder också att sitta tillsammans, sätta sig tillsammans. Eller att uppehållas genom att luta sig mot någon. Och vi läser att Abraham böjde sig ända ner till jorden inför Herren, inför Jesus. Och fick del av det som var på Guds hjärta. Och det är senare här i texten är det som att Gud inte kan låta bli att dela det med Abraham. För han säger, kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Han vill att Abraham får del av det som var på hans hjärta. När vi lever tillsammans med Jesus, då kan inte vi missa Guds vilja. För han leder oss och för oss in i det han har bestämt. In i förbundet. Jag måste bara säga det också när Jesus uppenbarar sig här. Det var ju två änglar och Herren, tre män. Två änglar och Guds son, alltså som uppenbarar sig i mänsklig form. Det är en skillnad mot det nya förbundet i Nya testamentet där Jesus blev människa. Han blev sann människa. Men här uppenbarade han sig i en mänsklig form. Jesus sa till sina vänner, till sina lärjungar. Ni är mina vänner. Om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänare inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Och den här förändringen och förvandlingen i våra hjärtan, det är ju den helige ande som gör. Han gör sitt verk. Och lydnaden öppnar upp för att vi lär känna Gud och lär känna hans vägar mer och mer. Paulus, han skriver att han hade fått insikt i hemligheter i Guds rådslut. Han skriver om Kristi hemlighet. Efesierbrevet 3 och vers 6. Den innebär, skriver han, att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löften. Det var Kristi hemlighet, alltså att vi är delaktiga i och lever i löftet som Gud gav till Abraham. Därför att vi vandrar i samma tro som han. Och Gud gav ju löften till Abraham och sen Isak och Jakob och de 12 stammarna som senare blev det judiska folket i landet Israel. inte Messias skulle födas. Och Petrus, när han predikar i Salomos pelarhall i Jerusalem till judarna, då säger han i Apostlagärningarna 3 från vers 18: Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämt för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen behålla tills de tider kommer då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Och sen i vers 25 då säger han: ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: i din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Och Paulus skriver i Romarbrevet 3 att judarna i Guds förbund har ett stort företräde framför oss hedningar. Jo, han skriver först och främst att Guds ord har anförtrots åt dem. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Men när det gäller frälsning, omvändelse, där har judarna inget företräde. Det gäller lika för alla, för alla står under syndens välde, skriver Paulus där. Men Gud är trofast i förbundet. Han är alltid trofast gentemot oss, gentemot det judiska folket och det som han har lovat. Och Paulus skriver också i Romarbrevet 11 och vers 29 och i verserna innan där. Men där säger han: ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Det står kvar. Men det är människan som gör sitt val. Och allt handlar om hur vi tar emot Jesus, att vi tar emot honom i våra hjärtan och i våra liv. Abrahams vänskap med Herren fick ju också konsekvenser i relationer till andra. Han hade för vana att bygga altare och tillbe Gud. Det kan vi läsa om gång på gång i Abrahams liv. Och det var ett tecken på överlåtelse och tillbedjan, men naturligtvis också ett starkt vittnesbörd för alla runt omkring som såg Abrahams gudstro. Abraham fick rädda sin brorson Lot och hans familj och många andra som blev tillfångatagna och hade väl blivit krigsslavar annars. Och Abraham bad och vädjade för de rättfärdiga i Sodom. Det var ju det som Herren delade med Abraham. När han sa de där orden innan: kan jag väl låta bli att tala om för Abraham. Och synden i Sodom var så stor så att en dom hängde över staden helt enkelt. Och Gud hade skonat Sodom, läser vi, om det hade funnits 10 rättfärdiga. Men det fanns det inte. Men Abraham fick bönesvar när Lot och hans döttrar blev räddade än en gång därifrån. Lots hustru dog ju, som vi vet. Och Abrahams tro följde i generationer. Och det är också en av de texterna för idag, kyrkårets texter i andra Timoteusbrevet 1. Det handlar om Timoteus, där Paulus skriver att han ber för Timoteus, sin älskade andliga son, som hade samma tro, samma innerliga uppriktiga tro som sin mor och sin mormor innan dess i generationer. Så här har vi goda föredömen, både i ödmjukhet, i bön och förbön inför Gud och i omsorg om andra. Och det heter ju: den man umgås med blir man lik, brukar vi säga. Och vi läser till sist då från psalm 68 och vers 5. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Bered väg. Det var ju rösten av vem som ropade i öknen, Johannes Döparen, som beredde väg för frälsaren, för Messias. Och vi uppmanar likadant att bereda väg i hjärtat för Jesus när han kommer tillbaka. Han som drar fram genom öknarna, står det. Det är lite olika innebörd på det där, men det beskriver segrare, alltså Jesus som var segrare, som banar väg för sitt folk genom allt. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. Gud i sin heliga boning, Gud i himlen, böjer sig ner till den som är allra mest hjälplös, till den som är mest svag, till den som är längst ner, så att säga, i den här världen. Faderlösas fader, eller föräldralösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem eller en familj, och det fångna frihet och lycka. Vi stannar där. Vi gör som Jesus när han citerar Jesaja 61. Han stannade mitt i versen, han citerar inte hela. Och vi gör likadant här. Får ni läsa själva om ni vill läsa fortsättningen. Men vi stannar med innebörden av ett nådens år. Att leva tillsammans med Jesus och varandra. Amen.